podde tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Det är dags för ett nytt avsnitt av Linus på baslinjen podcast. Precis det du har slagit på. Idag med Percy Rosberg, legendarisk tenniscoach för bland andra Björn Borg och Stefan Edberg. Percy fyller 90 år i november senare i år och är en av svensk tennis allra största ledare genom tiderna. Han har haft Salk som arbetsplats och andra vardagsrum ända sedan han själv var junior. Och har alltså efter sin spelarkarriär coachat Björn Borg, Stefan Edberg, Magnus Norman, Pimpim Johansson med flera under deras juniorår. Percy är en av de ledarna som har betytt mest för svensk tennis någonsin. Och det var en stor ära att få sitta ner och prata med honom. Vi kom bland annat in på vad Salk har betytt för Percy genom åren. Vi pratade om Percys syn på de svenska juniorerna idag. Om när han försökte lära Björn Borg spela volley. Varför Percy tycker att dagens spelare tränar för ensidigt. Vi pratade om Björn Borgs garageport. Och varför Percy aldrig ville resa runt med spelarna på tävlingar när de kom upp i senioråldern. Sitt ner, slå er tillbaka och njut av Percy Rosberg. Då har jag den stora glädjen och äran att få hälsa Percy Rosberg välkommen till podcasten.
Mm, tackar så mycket, tackar.
Percy, vi sitter ju här i Salkhallen. En hall som jag har förstått betyder och har betytt mycket för dig genom åren. Hur ofta är du här och vad betyder den här miljön för dig idag?
För att inte överdriva så tror jag att jag har varit i hallen varje dag, alltså då, det är lite grann, man har varit dålig sjuk. Men sen jag var 13 år.
Varje dag sen du var 13 år?
13 år.
Ja, det.
Så att jag började spela här som junior i hallen och provade in i junioravdelningen och kom in.
Ja.
Ja, sen hade man ju tennisen då. Man bluffade från skolan ibland, du vet, och hoppade ut av och gick ifrån där efter lunch eller någonting för att åka hit ner då och chansa att spela med någon som kanske fanns i hallen eller till och med min partner där. Det var ju en ganska hög klass på damklubben här i Salk.
Ja,
och jag var inte främmande för att spela med de kärringarna som spelade, även om de slog helt galet. Jag menar, då fick jag ju röra på fötterna och springa omkring och bara spela tillbaka bollen.
Ja, just det.
Ja,
just
så det. Att ända tills klockan 3 på eftermiddagarna när juniorträningen och sånt började.
Ja,
eller elitträningen och så.
Just det.
Ja, så att för att inte överdriva så tror jag har varit här i hallen ända. Det är mitt dagis. Ja.
Du har aldrig tröttnat på miljön här?
Nej. Och man har ju varit med ända sedan den var gammal hall.
Just det.
Sen brann den, så det är en sån här fin hall. Så man har varit med på olika epoker. Så att, och nu har jag ju flyttat tvärs över gatan lite längre ner.
Ja. Så nu är det enkelt att komma hit.
Jag har bilen i garaget här under banan där. Så att jag går hit varje dag.
Ja, ja.
Bara för att prata med folk nu när man är pensionär. Vet, så.
Ja, just det.
Har man så många som man känner som har... Man har haft som juniorer. Sen har de blivit äldre och så vidare. Så.
Ja,
nej, så att det här är tur nog för mig att jag har den. Mm. Än att bara sitta i lägenheten då och så titta på burken då och...
Ja, precis.
Nej, det här är jättebra för mig.
När du går runt här liksom på dagarna, och för jag har ju sett det här mycket också.
Ja.
Och du tittar ju på mycket tennis. Vad har du gjort för spaningar på sistone liksom när det gäller spelarna du ser här?
Ja, det bästa är det när Stockholms tennis, Henriksson, Vinci Guerras och han ja, chefen för Stockholms Tennis.
Ja, ja, precis.
Heimklo.
Heimklo, precis.
Ja. Som ju men de har frågade, hur du, kan du inte komma ner och gå och titta på banan och ja, komma med några tips eller några... Så. Och det är jag glad för, att de ville att jag skulle komma ner och gå runt. Och det är ju det tisdagar, torsdagar som de har 6 timmar om dagen.
Ja, precis.
Ja. Och det, där får jag ju se vad har vi för påläggskalvar i svensk tennis.
Ja.
Eftersom de är 17, 18, 19, 20, 21 år.
Precis.
Det är de som ska komma in i ett Davis Cup-lag.
Ja. Vad tycker du om det du ser då?
Jo,
utan att det blir någon specifik, ja, men liksom...
Absolut. Alltså då, första tiden då, nu är det ju flera år sedan, som jag, så tänkte jag, fan det... Vad bra de står och spelar baslinjespelet.
Mm.
Ja, att jag tänkte, jävlar vad fint de står och slår, alla grabbar. De rör sig bra, har bra grundslag.
Mm.
Och sen så en del av dem, det är ungefär 15-20 stycken. Ja, de servar, en del av dem servar jättebra.
Mm.
Och sen så står de och spelar volley i stillastående.
Ja.
I stillastående så har de bra teknik.
Ja,
ja. Ja, men sen så har jag ju sett alltså då i hela idén med spelet. När ska jag gå fram och på vilken boll ska jag gå fram och hur ska jag gå fram?
Ja, just
det. Det brister det i.
Ja,
det, är
ja.
Inte, det är inte som Alcatraz. Det är en jävla kvicka fötterna han väl har bestämt sig för när bollen ligger i racketen. Innanför baslinjen, ja, då är han på väg upp.
Ja, exakt, exakt.
Så han hinner upp i nätposition innan de slår till bollen på andra sidan.
Så det är mycket rörelsen som avgör volleyspelet?
Absolut, absolut. Ja. De har inga hum om hur de ska gå fram och på vilken boll de ska gå fram.
Är det för att du tror att vi tränar för lite av det attackspelet eller är det att vi tränar det på fel sätt, tror du?
Nej, det tränas för lite på den här approachen.
Mm.
Det tränas alldeles för lite där. Tränaren på andra sidan eller deras träningskompis blir tillsagd att du slår nu den och den bollen till honom i en kvart.
Ja,
så
ja.
Att han får träna på att komma upp på nät och,
ja.
Och när han väl kommer upp på nät,
ja.
Slå inte 100 kilometer och så 2 centimeter över nät.
Nej, exakt.
Nej, utan ge honom den chansen så han får confidence med att spela en volley.
Ja, ja.
Ja, så slå lite hygglig boll, kanske en halv meter över nät.
Mm, mm.
Så att de får komma långsamt till att komma fram till nät och sen så göra en vinnande volley.
Ja, just det,
och det går att göra då om man kommer som Edberg. Så nära nät som han kom upp, jag vet, han dödade ju den.
Ja, precis, precis. Ja. Exakt.
Men de kommer upp ungefär till servlinjen.
Sen vågar de inte
och
längre.
Och det är jävla farligt alltså då, för de slår så jävla hårt och bra.
Ja.
Så den bollen som det blir ifrån servlinjen, lite grann framför servlinjen, den volleyn, det är bara en försvarsvolley som de spelar över.
Mm.
Och då får den andra killen en chans till.
Det blir en första volley, så sen ska man ju röra sig framåt,
ja,
och vidare i så fall.
Ja,
just det.
Så att hela det idén och systemet där, det är de för dåliga på.
Okay.
Och de tränar för lite på.
Kan jag fråga dig då, ibland så pratas det om att spela dubbel.
Ja.
Är bra för volleyspelet även i singel.
Absolut.
Men så tänkte jag då komma till att i dubbel så står man ju redan där framme vid nät ofta.
Ja, men inte när du servar.
Nej, då rör man sig framåt.
Ja, då måste du, om du är en bra dubbelspelare.
Ja.
Ja, världskillarna som är duktiga i dubbel. Ja. Ja, de servar ju, sen går ju de fram till nät.
Ja, exakt.
Ja, så det är inte någon jävla mix de håller på att spela. Kärringen står nere vid baslinjen och killen framme vid nät. Ett bra dubbelpar i världen.
Ja.
De attackerar och intar nätpositionen ganska snabbt.
Ja, exakt. Exakt.
Ja, så att jag menar, där är okej. Den ena står stilla och får inte vara någon jävla gipskatt där framme. Utan han ska ju röra och irritera den killen som ska slå returen.
Ja, exakt. Ja, ja, exakt. Stressa honom.
Och den andra då, han ska ju komma upp till linje. ja. med honom så att de båda två bildar en mur.
Ja, exakt, exakt, exakt.
Ja, så att,
det, här i Salk så flera av våra bästa spelare just nu i landet representerar ju Salk, som Bröna Ymer, Rebecka ja. Petersson, Miriam Björklund. Har du sett mycket av deras träning?
Ja, den är lite intetsägande.
Berätta mer.
Ja, det är som vi säger här. De står och slår foran cross, backhand cross, rakt slår det så in i helsike fint i 2 timmar. Det är helt... Jag brukar titta ungefär en halvtimme, 3/4. Och sen vet jag att det händer ingenting. Alltså kommer inte att hända heller den sista 1 1/4. Så att det är så andefattigt alltså då.
Varför tror du att det är så?
Ja, det är tränarens fel som är chef över träningen. Mm. Det är den som inte tar fram de här svagheterna som finns hos spelarna. Utan de står och tränar på det som de kan. Ja. Och det gör de jävla bra. Miriam och Rebecka, jävla fina grundslag de har. Mm. Fina volley när de står stilla. De servar båda två lite för dåligt för att befinna sig i världsklass. Ja. Servar för dåligt alltså. Men du vet, en del lär sig köra bil, en del lär sig aldrig.
Ja, exakt.
En del har klippet, som Pimpin till exempel. Ja. Ja, han har ju klippet redan när jag hade honom som 11-12-åring.
Men menar du att det är talang som är medfödd då? Eller menar du
ja,
att han
det
har...
är lite grann mentalt, du vet. Mm. Att den där jävla personen, han kan bli arg. Ja. Han kan fan göra pommes frites av den där bolljäveln alltså då. Ja. Men de har så fin rörelse. Det ser så jävla fint ut. Men ifrån slutskedet här... Ja. Till, upp till bollen där. Ja. Det är samma fart.
Det accelereras aldrig riktigt.
Ja, det accelereras aldrig. Nej. Så att de är för dåliga att få serva de här två tjejerna.
Ja. Men när du pratar om hur träningen är uppbyggd. Hur tycker du man ska bygga upp en träning då?
Ja, det är frågan om se vad det, den eleven som de har. Ja. Vad är det som brister i den här när den... Om de är iväg ute och ser när de spelar matcher utomlands. Mm. För det är utomlands med internationella spelare och deras sätt att spela tennis. Och
det är
så
det
vidare.
Som räknas liksom.
Det är det som räknas alltså då. Och inte att de springer här hemma och spelar en seriematch eller det är någonting. Alltså det är pinus. Det är inte.
Nej.
Och då är de ute, Rebecka är ute visserligen med sin pappa.
Ja.
Ja, men vem vet om inte det hade varit bättre att det hade varit en duktig, erfaren tränare som har varit med i gebitet.
Tror du det?
Som tar över henne och talar om, hörru, det här gäller för dig. Mm. Det här ska du ha de och de övningarna och träningarna på banan som inte bara har med din fina föran och backhand. Mm. För att de tränar för lite på det de inte kan.
Men tror du också det är viktigt att träna på det man är bra på? Eller ska man träna på det andra?
Nej. Och visst, man ska ju hålla kvar det som man är bra på. Mm. För att om inte du har som tennisspelare minst 2 slag utav de här 5. Har du inte minst 2 slag i världsklass? Ja. Det kan vara en serv och det kan vara en forehand som efter serven då smäller till.
Ja.
Ja, har du inte minst 2 slag utav 5. Mm.
Och då menar du 5 forehand, backhand, serv, volley?
Ja, forehand, backhand och backhand, volley, forehand, volley och serv, där har du ju 5.
Ja, just det.
Ja, och om inte du har 2 utav de 5 som verkligen visar din motståndare att den är den rädd för alltså då.
Just det, då blir det svårt.
Ja, då blir det svårt alltså. Men ja. är det jämngod med alla de där 5 slagen, ja, då blir det ju bara en publikspelare. De tycker, åh vad bra, han springer och spelar och han slår tillbaka bollen. En jävla sketen tennis alltså då. när du inte har någonting som du inväntar.
Ja, jag förstår.
Där du lockar in din motståndare till att slå den bollen i den situationen där du vill bränna till den.
Ja. Du, jag lyssnade inför den här att vi skulle träffas och lyssnade på en liten intervju du gjorde med Jonas Arnesen förra året. Ja. Då efterlyste du mer variation i spelet hos våra yngre spelare.
Absolut.
Berätta mer om vikten av variation.
Ja, det är det där att de kan för lite tennis, de här spelarna i dagens läge. Och då syftar jag på när det nu har kommit fram en sån kille som Alcaraz.
Ja.
Han kan ju allting. Ja. Han är från baslinjen, han slår rätt vad det är en stoppboll.
Ja,
han går fram på en approach och han gör hela repertoaren för att luckra upp sin motståndare.
Ja.
Men det finns inte hos våra där.
Vad tror du är viktigast, att ha en stor variation och kunna väldigt mycket eller att ha vissa specifika grejer som du är riktigt, riktigt bra på?
Ja.
Vad tror du är viktigast idag?
Ja, hörru du, det var en jävla bra fråga där. Alltså då, för att det gäller ju, som jag vet, som vissa, man ser den där som Isner.
Ja, exakt.
Ja, en jävla serve. Ja. Och sen, när den väl kommer tillbaka,
då
flätar han bara till den. Sen är det färdigt. Pim, pim. Samma sak alltså. Han hatade trebollsspel. Ja, så att det där att hålla på och springa och jaga då 4, 5, 6, 8 gånger för att få 15-0. Det hatade Pim Pim.
Ja, exakt.
Så att man får väga för och emot det där alltså då. En kille som kan luckra upp motståndaren med sånt varierande spel.
Ja.
Som han hela tiden inte känner sig tillfreds, du vet. Alltså.
Ja, just det.
Ja.
Du har ju tränat så många olika spelstilar,
ja,
och personligheter.
Absolut.
Har du fått anpassa dig mycket hur du har lagt upp träningar?
Ja, självfallet då, när jag hade Björn.
Ja.
Då var det ju bara hans baslinjespel som han hade som en gång mer än motståndaren ska jag slå över bollen.
Ja.
Oavsett det blir lite högre eller... Ja, på något sätt alltså då. Det var hans idé bara.
Ja.
Spelet går ut på en gång med motståndaren, då vinner jag matchen.
Och då byggde ni mycket på säkerhetsövningar
mycket på hans,
och så här, eller?
Mycket på... Han hade ju ingen serve som var som Roscoe Tanner eller McEnroy eller någon sån där. Alltså. Men han slog i regel aldrig ett dubbelfel, du vet. Han spelade en femsättare på Wimbledon för många, många år sedan. Inte ett dubbelfel. En femsättare. Mm. Inte ett dubbelfel, tror jag. Och då är det lite pressande för motståndaren att veta att han får inget gratis någon gång i Björn Sörgen.
Men kan jag fråga då? Kan det ha varit så att han var för passiv på sin andra serve då, Björn?
Nej, han hade en jävla... Han placerade den så jävla bra.
Ja.
Så att den var inte så passiv så att han bara satte den i spel mitt i rutan.
Okay.
Utan han använde hela rutans bredd och längd och allting. Mm. Han var otroligt bra på att serva. Som inte var som de här storservarna som slog S.
Ja,
någon
ja.
Gång slog ju Björn S alltså då. Men nej, då fick man anpassa det. Och jag kommer ihåg när Björn var han var väl 14-15 år, så vi var ute i tältet när det var tält bredvid den här hallen.
Mm.
Ja, det var ingen bana ledig, så att vi gick ut där. Ska jag inte prova att träna volley? Det finns volley också i tennis. ja. Då ställde jag honom där framme 2 meter från net ungefär. Ja, du vet. Och Björn har ju alltid velat gunga och stå med racketen nere mot vänstersidan.
Ja, vid sidan av sig själv.
Ja, då har han stått och gungat där, du vet. Ja, nu måste du ha upp bredan. Mellan axlarna. Du har 50-50 där det kommer och det osar hett alltså. Du får inte ha den här nere för du hinner inte upp.
Nej.
Upp med högre nätets höjd, poängterade jag honom. Nät, där, synfältet fritt.
Ja.
Nu ska jag slå bollar till det. Bollar. Så går du in och bara blockerar den först.
Ja.
Ja, jag ska slå lagom fart för att du ska bara blockera den i rätt läge.
Ja.
Ja, han tyckte det jävla fjuttig, jävla tråkig träning. Men vi höll på i alla fall. Och varje gång som jag skulle slå iväg första bollen där så stod han nere. Jag tror att 10 gånger som jag sa till honom att höja upp med racketen. Du måste stå färdig, Björn.
Alltså. Ja, ja.
Ja, till slut så väntade jag och slå iväg bollen. Tills han satte racketen.
Okej.
Okay. När han fattade, varför slår han inte iväg en boll? Ja, visst ja. Jag ska ha racketen i position.
Men löste han det sen då?
Nej, och sen så då så var det så att jag väntade på att han skulle stå. Nej, var där nere. Då satte jag iväg en jävla hård boll så jag träffade honom i bröstkorgen. Och så sa han, ah, fan Pers, vad håller du på med, sa han. Sa han. Vi var ju så goda vänner. Ja, ja. Vad fan håller du på med? Ja, men jag har sagt 10-15 gånger, du måste stå färdig i position för grundtermen i volley. Ja, nej Pers, vi skiter i det här, vi går in och badar bastu, sa han. Så det blev ingen.
Det blev ingen volley.
Det blev ingen volleyträning.
Det är en fantastisk historia.
Ja. Han sa, ja, det är du som bestämmer, sa jag till honom, om du vill. Så att Davis Cup-kaptenerna tog ut självfallet Björn i Davis Cup för singel. Mm. Det var 2 bärgade poäng.
Ja, just det, precis. Ja,
och så fick han spela dubbel med Ove Bengtsson.
Ja.
Ja, men Björn var ju obekant med att stå framme vid net där, när Ove servade.
Just det.
Ja, men i alla fall så hade ju Björn sin säkra serv. Sina fina returer.
Ja.
Och Ove Bengtsson framme vid net med sina stora jävla armar och så vidare. Så det funkade ju som dubbelpar.
Det gick ihop ändå, ja.
Det gick ihop ändå. Mm, mm. Där. Men många undrade varför tar kaptenen ut Björn i dubbel. Alltså, han är inte i närheten att vara framme vid net. Alltså, då.
Nej, men han kompletterade bra.
Returer och serv.
Ja, just det.
Ja, sen fick Ove sköta resten.
Ja. Men du, om man jämför när du har tränat och coachat Björn till exempel, som var en mer baslinjespelare, och sen när du har jobbat med spelare som är mer offensiva.
Ja, som Stefan Edberg där, ja.
Som Stefan Edberg. Ja. Var träningarna väldigt annorlunda då? Fick du tänka till lite extra då?
Det var en stor skillnad där. Alltså ja. Bland annat då när Stefan redan som 13-14 år innan jag såg honom på de här Davis Cup-skolorna som var i Båstad. Mm. Då såg jag honom där att det var en jävla kille och serva, inte konstigt men effektivt, med sin jävla kickserv.
Mm. Mm.
Ja, såg jag, fan, det, killen har ju en bra serv för att vara så ung.
Mm.
Och han älskade att spela då trebollspel. Serv och så fram till net. Tjena, tjena. Ja, och så hade han då tvåhandsfattning då.
Ja.
Ja, då de i Skåne eller i Småland där.
Ja.
De tyckte han var en jävla streber. Han rörde sig som en jävla älg på banan alltså då. Ja. Så de spelade mycket på hans backhandsida, tvåhandsfattning.
Ja, ja.
Ja. Och han rörde sig så jävla dåligt. Ja,
okay.
Och sen så då så tänkte jag backhandvolleyn, tänkte jag då. Den måste vi jobba med när han kommer fram till net, eftersom så vi började jobba med backhandbollen. Och då såg jag då du vet ju själv, vet man ska dra ifrån och den armen och så jävla,
ja
då såg jag, fan vad bra han gjorde där alltså.
Ja, exakt.
Ja, så tänkte jag, det skjutet där, man sänker ner hela systemet.
Ja.
Med den handen i klykan på racketen som han var van med två.
Ja.
Ja. Och ner till baslinjen satt jag honom och sen så får du bollar utav mig i höfthöjden.
Ja.
Ja. Och så gör du samma fråndrag.
Just det. Ja.
Och då, han skickade iväg en 5-10 bollar, pappan satt på läktaren och så. Och gjorde den helt reglementsenligt. Och det menar jag med att, du vet när du får två.
Ja.
Då har du ju effekt kvar i den armen.
Ja, just det.
Ja, men Björn när han spelade, du vet, när han kom hit och det fanns effekt kvar här, då släppte Björn.
Ja, då han släppte vänsterarmen.
Ja, han släppte sista två decimetrarna.
Ja.
Så att han fick en jävla pissknött.
Ja. Ja, det är olika teknik.
Ja, ja, men när Edberg då gjorde backhand, så såg jag, han slår ju igenom armen varenda centimeter.
Ja, ja.
Och inte kröker den.
Nej.
Tänkte, vad jävla naturligt han slår ifrån backhandvolley.
Ja.
Och sen så driven.
Ja, just det.
Och sa jag till pappan på läktaren, alltså, tycker du den där ser bra ut? Pappan kunde ju inte mycket tennis.
Så han höll med?
Ja, han sa, ja, det där ser ju bra ut, sa han.
Och så blev det så?
Och så blev det.
Ja, det är häftigt.
Vad säger du själv, sa han till Stefan?
Jo, det där känns ju bra, sa han. Ja, sen började vi, han var ju 16 år.
Ja, han var ung då.
Och lägga om från två till enhandsbackhand.
Ja.
Och då blev det att... Ja. Hans Sölge var i regel på juniortiden när han åkte till alla de här Australien, Amerika och Paris och Wimbledon. Juniortävlingen. De hade svårt att ta hans Sölge.
Ja, jag kan tänka mig det.
Han hade en sån jävla kick.
Den studsade iväg.
Och så fram till nät.
Och trycka undan volley.
Eftersom den var så jävla hög, du vet.
Ja, exakt.
Så han kom fram till nät nästan en och en halv meter ifrån.
Ja, ja, ja.
Innan de hann slå till bollen, du vet. Så han var ju bara där.
Ja, häftigt. Ja. Jag ska bara sätta på din mikrofon igen. Den ramlar av lite. Ja.
Nej, så att där fick man ju...
Jobba på
med honom med en annan... kan man säga teknik och inte tänka att ja, du ska bli bra baslinjespelare, du ska bli en liten kopia utav Björn.
Ja,
det var inte
det var olika
Stefan.
Saker.
Ja. Ja. Det var inte han intresserad av att springa och jaga. Nej. Nere vid baslinjen så 10-15 gånger för att få 15-0, du vet.
Ja, exakt.
Nej, det hatade han.
Det olika mindset.
Ja. Nej, så blev det att helt annan teknik i enhandsbackhand. Så när jag reste med honom första året när han då var 19, ja, hade blivit 19 år i Amerika då fick han i regel wildcard till alla de här stora tävlingarna.
Okay.
Bara för att de ville se en ny svensk spelare som hade vunnit alla Grand Slam juniortävlingarna och som spelade annorlunda än Björn.
Ja, just det.
Så han fick alltid ett wildcard till alla tävlingarna.
Hur mycket tror du, Percy, att av alla de här stora spelarna du har jobbat med, hjälpt på vägen, tror du att de hade blivit lika bra utan din hjälp? Eller hur stor inverkan har du haft på dem?
Utan, ja, det vet jag inte om du ska kutta av det. Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte, jag tog hand om dem hit här.
Ja.
Du har Stefan, du har Thomas Högstedt, Peter Lundgren. Och du har en massa som kom hit till Salk ifrån deras städer.
Ja.
Och jag tog hand om dem då, de där viktiga åren.
Ja, just det.
När du har, du vet själv, 13, 14, 15, 16 år, då ska du stöpas.
Superviktigt.
Vad är det för tennis jag ska, som passar mig?
Ja.
Ja, det är jävla viktigt alltså då.
Ja.
Ja, jag frågade Björn för ett tag sedan är frågan om, som, och det var bara kanske månader sedan, när jag frågade Björn, många journalister som du och andra som har ställt sig, hur du, vad fan det hade hänt med Björn om du när han var 11 år var i Södertälje och så handplockade honom, tar honom till Salk ifrån Södertälje och Leif Johansson.
Mm.
Märkbild.
Just det, precis.
Ja. Leif Johansson, han var 2 år äldre.
Ja.
Ja, och då så sa jag till Björn, ja det är kanske ett halvår sedan. Jag tänkte, jag ska fråga Björn, vad fan hade hänt om inte jag hade tagit dig till Stockholm här och Salk. Du hade sprungit kvar nere och var duktig i ishockey. Mm. För killarna där ville inte han ha höll på med sån jävla fruntimmelständig. Tennis. Du är talang. Du ska spela ishockey.
Vad sa han då? Och vad Björn svarade kommer vi tyvärr inte att få veta då Percy kände att det var sagt i förtroende mellan honom och Björn. Så vi får helt enkelt leva vidare utan att få reda på exakt vad Björn svarade Persiner när den frågan ställdes. Innan vi lyssnar vidare på samtalet vill jag gärna fråga om ert stöd. Om ni tycker att den här podden är kul att lyssna på och gärna ser att den får fortsätta, så gå gärna in och bli Patreon-supportrar. Länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen där även eventuellt Swish-nummer finns om ni hellre stöttar via den kanalen. Så tack så mycket för er hjälp. Nu lyssnar vi vidare på podden. Ja. Vad tror du gjorde dig till en bra coach under alla år?
Jag spelade ju mycket själv och kom upp till en viss spelstyrka. Jag var ju med i Davis Cup-laget som fjärde man när jag var 25 år. Mm. Där hade du Davidsson etta, Schmidt tvåa, Lundqvist trea och jag fyra. Mm. Så att jag var ju med i Davis Cup-laget där, fast jag var ju bara med som bollmotare.
Ja,
de andra tre slogs ju om singelplatserna.
Ja.
För de var ju högt rankade i Europa bland annat.
Ja,
och sen så när jag var hemma här i, mellan tävlingar, när jag var ute och spelade lite på amatörbasis i Europa.
Ja.
Så frågade Tennisförbundet mig, hur du, Macke Wallenberg och Tennisförbundet har anställt en amerikansk tränare i 5 års tid. Okay. Som ska komma hit och sen så då titta på svensk tennis och så vidare. Och jag var 18 år då, ungefär 18-19 år. Och han fastnade för mig och min tennis. Jag hade ju bara som vanligt lektioner med honom, 2-3 på banan.
Mm, mm.
Ja, men sen så då mellan, när han skulle ut i hela Sverige, så hade han frågat, kan ni fråga Percy om han vill åka med mig runt och var översättare.
Mm.
Tjena!
Jag går. Aha.
Jag är självklart mycket nöjd och stolt över att få presentera Mälarhöjdens IK Tennis som ny partnerklubb till Linus på baslinjen. Och Mik Tennis har en fråga till just dig. Är du bäst i Sverige på spelarutveckling i åldrarna 6-12 år? Då vill de ha dig till klubben som tränare. Mälarhöjdens tennisklubb är i en utvecklingsfas som bland annat innebär att sätta en tydlig struktur för spelarutveckling och implementera de nya checkpointsen, spelarutvecklingsplanen, som tagits fram av Svenska Tennisförbundet för spelare i åldrarna 6-12 år. Med anledning av det vill de stärka upp tränarkåren med en ansvarig tränare för klubbens barn och ungdomar, som i dagsläget innefattar bollskolan, minitennisen och tennisskolan. Det är en tills vidare tjänst med tillträde under hösten eller enligt överenskommelse. Läs mer på miktennis.se. Helsingborgs tennisklubb kommer tillsammans med Wilson Tennis Camp att anordna ett weekendläger ihop 27-29 oktober i höst i Olympiahallen i Helsingborg. Marcus Lindberg, klubbchef i HTK. Varför väljer ni att göra det här tillsammans med just Wilson Tennis Camp?
Ja, vi väljer att samarbeta med Wilson Camp för att genom åren så har de alltid hållit hög klass, tycker vi. De har en bra organisation kring sig och de står för väldigt hög kvalitet och väldigt nöjda spelare.
Just det. Och just det här läget är ju för spelare upp till 14 år. Varför ska spelarna välja att anmäla sig till just det här lägret den här helgen i oktober?
Det som är fördelen med det här och som skiljer sig lite grann mot ett vanligt Wilson Camp, det är ju att vi tar ju in sparring då från vår egen Pro Academy. Mm. Det kommer ju vara tränare från våran Pro Academy och som sagt lämplig sparring då för alla. Mm. Så att det är ju inte någon som kommer vara bäst på lägret så att säga, utan vi kommer ju alltid se till att vi har spelare som kommer kunna vara med och matcha de här och anpassa lite tempo och övningar och så att det blir så bra upplevelse som möjligt för dem.
Just det. Och hur mycket kommer det vara just Wilson Tennis Camps koncept och Helsingborgs koncept? Kommer det vara bästa av båda världarna, antar jag, på något sätt?
Ja, men det hoppas vi att det blir. Vi kommer ju hålla oss inom Wilson Camps koncept, liksom med gemensamt boende på hotell. Inga föräldrar får bo där, utan de får ha ett eget boende och göra lite annat och så där. Sen kommer ju då våra tränare in och kan dela med sig lite grann av HTKs filosofi, hur vi jobbar med våra spelare då. Och även våra spelare 15 år och äldre kommer vara med och dela med sig lite grann av sina erfarenheter då.
Ja, läckert. Och läget hålls i Olympiahallen. En kul och skön miljö att vistas i under några dagar.
Ja, men det stämmer ju bra. Det är ju mer än bara en tennishall. Vi har ju massa andra idrotter som badminton, padel, pingis och så där. Så vi får se vad vi kan hitta på. Vi har till och med yoga och kampsport, så att ja, det finns alla möjligheter till att göra någonting mellan tennispassen också.
Häftigt, multiidrottande lite utanför den vardagliga boxen kanske. Och
Ja, absolut.
vill man läsa mer om det här läget så kan man göra det på både Wilson Tennis Camps hemsida, tenniscamp.se, och på Helsingborgs hemsida, antar jag också, va?
Ja, det stämmer bra. Vi har ju precis lanserat det här lägret och det kommer mer och mer information undan för undan här.
Häftigt. Två väldigt populära produkter som ni har i ert sortiment, Petter, är ju iCoachen och Topspin Pro. Berätta lite vad skillnaderna är mellan de två verktygen.
En bra fråga, den får vi ganska ofta. Båda sitter ju liksom på en typ av svängarm som ser lite liknande ut, men det är två helt skilda produkter, Linus. Om vi börjar med Topspin Pro så är det en produkt som är framtagen för att jobba med topspin. Lära sig utveckla svingrörelsen för att generera spin. Och på ett väldigt pedagogiskt sätt, du får en omedelbar feedback om du gör rätt. Om du gör rätt börjar bollen snurra, helt
Ja, just
enkelt.
det. Ja, men lära sig den
Ja,
rörelsen. Ja,
precis.
precis.
Sen såklart måste du titta på bollen även på toppspin.
Ja.
För att om jag går in då på iCoach, så det är en produkt som är framtagen enbart egentligen för att titta på bollen vid träff.
Ja.
Den sitter på en svängarm och den här rör sig, till skillnad
Just
från
det.
Topspin Pro där bollen är mer stilla,
Precis.
så rör sig iCoach.
Man jobbar med tajmingen också på
jobba
ett
med
helt annat sätt.
tajmingen, och den går ut på att träna hjärnan och ögat att titta på bollen vid slag, då vi vet att det är den största skillnaden mellan de allra bästa spelarna och de som kommer där under.
Ja,
Det
just det,
är rena
precis.
bollträffar.
Ja, så två olika syften med de
Två
här
olika
verktygen.
syften, jajamän.
Just det. Och använder ni rabattkoden Linus så har ni 15% hos House of Bontin på hela sortimentet förutom slingerbag och redan nedsatta priser. Linus för 15%.
Bill Löffler som han hette. Han frågar om inte du kan åka med och vara översättare i klubbar som han skulle besöka och så vidare. Jag åkte runt med honom och såg på det viset. Amerika var ju bra i tennis på den
Ja,
tiden.
verkligen.
Ja, då lärde jag mig hans grundprinciper, för han var cheftränare på en stor klubb i Florida.
Ja.
Ja, då lärde jag mig honom hur han gick till väga.
Ja.
Med alla de här 12, 13, 14-åringarna
ja.
i frågan om teknik.
Ja,
Ja.
just det.
Ja, då lärde jag mig mycket utav hans grundprinciper och var själv då intresserad utav just att lära ut och ha tålamod. Att ändra på vissa spelare som behövde ändras på. Det hade jag tålamod till och tyckte det var roligt. Och då blev jag fastnade med att det här kanske är någonting för mig istället för att sitta på någon kontorstol eller någonting annat.
Tur för svensk tennis.
Ja, så att det.
Vad tror du, liksom om man pratar rent ledarskapsmässigt, var du tuff som coach liksom? Eller hur var din approach till spelarna?
Ja, jag ville normalt säga, jag beundrar sån här en kille som Jonte Sjögren.
Ja.
Och Martin Boms, som hade
ganska tufft ledarskap.
Tim Siab, team, fyra spelare. Mm. De var duktiga. Och jag ville inte ha sådana. Jag ville ha individuellt.
Okay.
Jag ville ha min spelare som jag ville forma och som jag ville sköta den träningen. Och inte två, tre stycken, fyra stycken. Nice. Det blev för hackigt tyckte jag.
Eller i klubbar idag kan det vara 20 stycken?
Ja visst, absolut. Nej, jag ville handplocka som jag gjorde under hela min tränarkarriär. Ja. Handplockade spelare.
Just det.
Thomas Högstedt till exempel, Peter Lundgren. Och ja, bröderna Simonsson, Hans och Stefan, alla sådana där plockade jag och tog till Salk och erbjöd. Då, och då var det individuellt på banan.
Men hur ställde sig de här spelarnas andra klubbar när du handplockade dem?
Ja, det...
Det blev ju lite som att du värvade lite.
Ja, de i sin tur hade ju pratat med sina klubbar. Stefan med Västervik, du vet, och Mariestad, Högstedt och alla de här. Man hade pratat med sina klubbar hur vi ska till Stockholm för vi ska få extra träning utav Persjö.
Ja.
Ja, och de tränarna kanske tyckte själva med deras... egen känsla. Ja, vi är inte så duktiga på teknik utan vi är duktiga på att hålla på ha spel på banan bara.
Vet så du jobbar inte. Mycket teknik med spelarna?
Absolut,
kan man säga,
och det är ju under den tiden 13, 14, 15, 16 års ålder. Det är ju där du ska forma den och den spelarens personliga stil. Mm. Hur den vill slå sin foran, hur den vill slå sin serve och volley.
Men anser du att du var allra bäst med juniorer då, eller? Eller hur?
Ja, jag upp till 18 års åldern.
Det var där du var som...
Björn flyttade ju till Monte Carlo när han blev 18 år.
Och du följde inte med då?
Nej, nej, nej. Och Björn och jag hade så fint förhållande ända så att han visste, han kände min fru så väl och vi umgicks. Ja. Hans föräldrar och de var hemma med middagar. Vi kände så väl så jag visste att Björn ville aldrig ställa den frågan. Persson, vill du resa med mig? Vill du resa? För då hade mitt äktenskap blivit bara kaos.
Ja, jag förstår.
Ja, och det visste Björn, för han kände min fru så väl.
Okej.
Ja, så han ställde aldrig frågan och jag behövde aldrig besvara den.
Okej.
Ja, och jag tyckte det var naturligt. Här, färdig produkt. Berlin, varsågod. Och själv, du är reseledare, boka flygplan och hotellrum. Mer behöver du inte göra. Killen är färdig.
Ja. Och sen började du med en ny spelare då?
Ja, så började jag med Edberg.
Ja, just det.
Och när han då blev Edberg blev 19 år så ville Advantage, den där gruppen som hade hand om spelare.
Okay.
De ville att jag skulle resa med Stefan.
Ja.
Ja, då frågade jag min fru och min son. Jag hatade att resa för jag hade hållit på sedan jag var 18 år och svensk juniormästare till Wimbledon, till Paris, till juniortävlingar och sen seniortävlingar. Jag tyckte det hände ingenting.
Nej,
så att jag tyckte fan jag har varit så jävla mycket på ställen och så ska man tillbaka igen med de här spelarna.
Nej.
Och med äktenskapet som jag inte ville sabotera. Ja, så jag sa okej till Edberg och hans managergrupp där. Och pappa då, ja. Ett år, alltså då, det blev bara 9 månader, för jag hade ju Båstad.
Ja.
Och från juni, juli, augusti.
Okej.
Ja, så att jag sa okej, jag kan åka med honom de månaderna.
Ja, jag förstår.
Ja, men innerst inne där så tyckte jag, fy fan, det var tråkigt.
Ja.
Du har ju en arbetsdag, alltså de spelar i 4 timmar, förmiddag, eftermiddag.
Ja,
vad fan, vad gör du sen?
Nej, det är jag hör dig.
Springer du är sån där jävla babysitter du vet.
Ja. Så, tycker du spelarna är de bortskämda lite?
Ja, eller? Mycket bortskämda. De har team du vet, tränare, massör och psykolog och de har i dagens läge är det en jävla glaslirare, de behöver nästan ha någon som går med dem på väg till toaletten. Alltså.
Ja, det är så det är.
Ja, det är. Och de har ju råd med det i dagens läge.
Ja, så är det ju, absolut.
Ja, men nej då. Så att, nej, så de 9 månaderna tyckte jag bara var bra. Och då kom Picard, engelsmannen.
Okej.
Han blev ledig från Wilson i England. Han jobbade för Wilson.
Okej.
Okay. Då blev han ledig där för de skar ner på personal.
Okej.
Okay. Ja, och Edberg hade flyttat till England istället för Monte Carlo.
Ja.
Ja, då snappade Picard upp Edberg i London.
Okej.
Okay. Ja, och sen blev de ett, och det funkade ju.
Mm. Mm.
Ja, men då samma sak där. Han var ju färdig, Stefan. Han var ju färdig som tennisspelare, så han hade ju bara med att boka hotellrum och flygresor och så vidare. Och sparringspartner.
Ja, exakt.
Det var jävla viktigt att man hela tiden kom överens med den spelare man hade.
Mm, mm.
Att hur du ska möta nästa omgång, hur du är en vänsterhänd kille, ska vi sitta. Vem är det som är vänsterhänd som passar att du får träna med den dagen?
Ja.
Och hela tiden var det ju då det ansvaret man hade.
Ja.
Tillsammans med spelaren.
Tillsammans med spelaren.
Ja.
Går det av liksom de här spelarna du coachat som sen nådde världstoppen.
Ja.
Går det att liksom plocka ut några egenskaper som det går att se att det här är det många som har. Alltså gemensamt för att lyckas. Eller är det liksom...
Ja, det var det ju då när man såg... En sån här som Peter Lundgren.
Ja.
Han hade samma fotarbete som Björn.
Okej.
Okay. Var jävla viktigt. Alltså, han rörde sig för jäkla bra på banan.
Mm.
Men hade inte något av de där fem slagen någon riktig kö. Men han rörde sig så jävla bra.
Mm.
Så han kunde hålla bollen och trötta ut motståndaren.
Mm.
Typ honom. Och Thomas Högstedt. Han hade ganska bra serv som han hade. Så hade han en bra forehand, ja. Thomas Högstedt. Ja. Där hade han två slag, du vet, som kom fram i hans tenniskunnande.
Ja.
Så
ja.
Hela tiden fick man se att inte stöpa någon bara för att den spelaren har blivit bra på det.
Nej, precis.
Det kanske inte passade. När man säger hur du ska göra den där, ta den fattningen.
Nej, exakt. Vad tror du skillnaden då mellan de som lyckas nå riktigt långt och de som kanske inte riktigt når hela vägen fram?
Skallen där.
Ja, det är så eller?
Ja, vad skallen där.
Ja.
Att, nej, det är så jävla... Och i dagen, du vet, alltså då, om du då går på Ymer-killarna, de har ingen skalle, rör sig bra. De har bra grundslag och så vidare, servar, men de har ju ingen skalle de där då.
Nej.
De kan ju, Micke, han kan ju balla ur mitt i matchen.
Ja. Vad tycker du om Mickes utspel och så?
Ja, han har bra slagrepertoar.
Ja.
Han servar lite för dåligt för att ligga bland de 10 bästa i världen. Mm. Som sådan, men han har ett bra slagregister, Mikael.
Mm.
Även Elias har det där. Men deras skallar, du vet, alltså då, det.
Hur tränar man upp det då?
Ja, det, jag vet inte fan, jag har Plate, känner du till?
Ja, Johan Plate, han har varit med här i podcasten också.
Ja, ja. Honom hade jag spelade bara lite grann med honom som junior.
Okej.
Okay. Ja, i ett förbundssammanhang.
Ja, ja.
Ja, han var intresserad av det. Sen tyckte väl han att nej, det här passar inte mig. Jag ska plugga. Jag ska bli idrottspsykolog eller någonting. Ja. Och så, det där är jävla svårt. Alltså, Björn måste ha haft medfött. Stenmark är medfött. I frågan om vinnarskallar.
Ja, just det.
Ja.
Men om man pratar om Björn då till exempel, så har du också snackat om att han hade ju problem med sitt humör när han var yngre.
Jo, när han var 14-15 år i Södertälje.
Hur gjorde ni för att få bukt med
inte
det?
Jag.
Nej, okej. Okay. Det var innan din tid.
Jag upplevde aldrig att han uppförde sig dåligt på banan eller visade sånt än det. Det var ju Södertälje.
Okej.
Okay. Som de tyckte när det var... Kanske klubbtävlingar eller juniortävlingar på badparken där.
Mm.
Ja, det var de som stängde av honom i ett halvår eller någonting.
Okej, okej.
Ja, men jag upplevde aldrig Björn något sådant. Alltså.
Nej, jag förstår. Okej, okej.
Och en sån där då som jag bara har... Jag känner i alla fall Kajsa Bergqvist, känner jag lite grann.
Ja.
Inte Klyft.
Nej, höjdhopperskan.
Men de två... Om man fick tag i de två när de var 12-13 år och lärde dem tekniska grejer som passade dem. Mm. Jag tror att de två hade blivit bland de 10 bästa i världen.
Ja, du tror det.
På grund av vilka jävla vinnarskallar de två.
Ja, just det. Ja, verkligen. Ja, det är otroligt.
Höjdhopp och sen så då så 5-10-kamp eller 5-kamp. De två skulle jag inte bli förvånad om jag hade fått tagit hand om när de var 12-13 år. När man såg att de hade det som inte går att köpa på ICA, du vet.
Ja, exakt.
Så att jag har funderat på det. Hitta sådana som har en jävla skalle då. För teknik enligt mig, det finns inte någon som är så jävla dum så inte den kan lära sig teknik.
Men då krävs det en bra tränare också.
Du måste vara en bra tränare. Men jag menar, om du ska lära dig att slå en fåran, och det kanske tar 5 timmar du ska stå som Lasse Åberg med sin jävla golfklubba i skottan. Ja, då står du och slår. Ja. Så får du ju in i stillastående.
Ja.
Ja, så får du in rörelsen.
Just det.
Och så får du in backhandrörelsen. Den tar 5 timmar.
Ja.
Och till slut så har du det tekniska.
Ja, men du tänker att man står och maler tekniken.
Ja,
liksom.
Då maler tekniken som passar den spelaren och den typen. Mm. Ja, och sen så då så är ju det färdigt. Men sen så då så, vem är det som slår in den där fördel ut, fördel inbollen?
Ja.
Det är få förunnat. Alltså.
Jag vet, den här frågan kanske jag egentligen ska ställa till Björn då. Men det har ju pratats mycket under åren om att han stod och slog vid garageporten mycket när han var yngre.
Absolut.
Hur mycket tror du att det betydde för hans framgång sen? Eller är det överdrivet?
Nej, det betydde mycket. Det fanns ju ingen bana. Han älskade ju att spela tennis.
Ja.
Ja, och det fanns ingen motståndare. Det fanns inte kanske till bana till ledig. Nej. Då stod han och slog på garageporten där.
Okej.
Och lekte lite grann att den här poängen, den är mot Roscoe Turner, McEnroe eller Connors. Den här ska jag vinna.
Ja.
Han hela tiden hade någon bakhuvud, baktanke.
Ja, just det.
Så att och jag tror, jag vet inte. Det kanske inte var så att det var ribbor, du vet.
Nej, just det.
Förstår du?
Ja, jag förstår att det var bollen kom tillbaka.
Då kom den lite oproportionerligt. Jävlar, han träffade ju den där ribban, då blev det snedstuds.
Eller du menar att den studsade lite snett ibland?
Ja, lite snett ibland och inte bara monotomt, vet. Jag vet inte.
Det borde undersökas.
Ja, visst.
Grävande journalistik tar reda på.
Ja, jag undrar om inte den där jävla garageporten var med ribbor.
Ja, ja.
Ja, det är spännande. Och det försvårade det ju ännu mera.
Ja,
för att hålla igång fötterna.
Skapa reaktionsträning.
Ja, för reaktionsförmågan. Ja,
just det. Skulle du kunna berätta, liksom, hur kunde en träning se ut med Björn? Ni bollade in och sen så...
Och han hatade att bolla in mer än 10 minuter.
Jaha.
I dagens läge, du vet. De håller ju fan, de värmer upp ungefär en halvtimme, 3/4. Jävlar, står du och får han kross. Ja, fan, det Björn, han hatade det där alltså då. Och jag var ganska bra själv som spelare eftersom jag var 4 i Sverige.
Ja. Och så kunde, du slog mycket med honom?
Ja, och kunde springa bra. Jag rörde mig bra så att Björn älskade mig. Att jag bestämde mig för att inte gå på någon vinnande när jag såg att det här klarar jag inte utav för jag är ute och seglar lite grann.
Utan
jag slog tillbaka allting.
Okay.
Så att Björn fick göra slutpoängen.
Okej, okay. Han fick avgöra den till slut.
Fick avgöra, så efter 10 minuter då sa Björn, ja, vem ska börja serva, sa Björn bara.
Och så var det poängspel?
Ja, han bara ville spela poäng.
Men då tränade ni ingen teknik ju?
Nej. Jo, vi provade ju med volume, men det blev inte. Det blev inte.
Okej. Okay. Och så coachade du honom under matchspelet lite då? Eller kom med tips och sådär? Eller?
Jag såg ju, han hade ju idé själv. Ja. Vad han ville sätta bollen och för att vinna den mot mig och så vidare. Så jag behöver ju inte tala om hur du ska slå den där eller där. Okay. Utan han hade så mycket fin plan på. Och när vi då spelade i regel 2 timmar.
Ja.
Ja, och då så sa jag till Björn att okej, nu spelar vi GM. Och jag jobbade som fan. Han älskade ju att spela med mig i och med att jag var så säker.
Ja, just han fick tillbaka bollar.
Han fick tillbaka så mycket bollar. Inget gratis eller någonting. Ja, så kanske det var efter en 20 minuter och så vidare. Ja, blev det 6-1. Ja. Så sa jag till Björn, alltså då, hörru du, kom ihåg, nu är det ett nytt sätt. Mm. Och det har gått bara till halv. Vi ska spela en och en halv timme till. Ja, så jag vill inte ha någon 6-4, 7-5 eller någonting. Mm. Utan nu ska du koppla på hjärnan igen.
Ja.
Spöa mig nu alltså då, krossa mig.
Ja.
För jag ser om du springer och slår bort en boll och så vidare i onödan.
Ja.
Eller okoncentrerat. Ja, och det tycker jag inte om, sa jag till honom.
Nej.
Utan krossa mig, ja, så kanske det blir 6-1 eller 6-2 nästa.
Okay.
Sen skulle vi spela ett set till,
ja,
som vi hann med.
Ja.
Ja, då sa jag samma sak till Björn, nu är det tredje set. Nu ska du koppla på din nollställning nu och så nu börjar du om på noll. Samma koncentration nu, nu har du i alla fall spelat i en och en halv timme.
Ja.
Så krossa mig här nu igen.
Ja.
Bara för att lära sig att det inte slappnar utav bara för ja, men jag vinner ju ändå mot den där killen eller den.
Men så såg alla träningarna ut typ då eller?
Alltid, alltid. Han gav hjärnet i de 2 timmarna på förmiddagen med mig. Eftermiddagen var det i regel där jag plockade fram bra motståndare som han skulle spela på eftermiddagen.
Så då spelade han egentligen nästan 4 timmar matchspel varje dag?
4 timmars matchspel varje dag.
Hur var det med sån som Stefan sen då? Hur såg de träningarna ut?
Det var samma sak med Stefan.
Matchspel också hela tiden?
Matchspel på förmiddagen. Och då, han var ju så jävla bra i form med sin serve.
Mm.
Som sådan så att jag hade halva banan. Så Stefan fick spela poäng mot mig med på halva banan.
Mm.
För att det gick för fort, du vet, alltså då. Han,
okay.
han plockade ut mig med sin serve, du vet, sen var jag ute i för.
Men var det så du hade halva banan?
Ja.
Och han hade hela banan?
Ja.
Och så spelade ni game?
Ja.
Aha.
Mm.
Okej.
Okay. Bara för att han skulle koncentrera sig på lite precisionsträning då.
Ja, ja, visst.
Ja.
Okej, okay, okej, okay, intressant.
Ja, tog jag. Och så samma sak där, eftermiddagen plockade jag fram Salk, hade många bra sparringspartner.
Men ni jobbade aldrig med så här att du stod och matade liksom eller?
Nej, nej. Nej, okay. Nej, jo, det var volleyn då, när vi skulle.
Ja, just det, precis.
Ja,
okay.
Men serven behövdes inte. Jag varnade honom bara för att du har ett jävla tufft uppkast för att få din kick.
Ja.
Och du får akta dig för att du kan få en skada, bland annat magmuskeln.
Ja, just det.
För han kastade den så långt till vänster, du vet.
Ja, ja.
Där borta.
Okay.
För att han ville komma och borsta den, du vet.
Ja, just det, precis.
Ja, så att akta dig bara, sa jag till honom. Jag ändrade inte på fattningen eller någonting, eller rörelsen, men jag sa bara det. Mycket riktigt, i Australien gick den ju sönder.
Men jag får bara inte ihop det, för du sa ju också att du gillar att träna teknik med många. Men det var mest matchspel. Att du, kom du med tips under tiden i matchspelet då?
Ja, absolut. Ja.
Okay.
Då bevakade jag ju tekniken.
Okay.
Eftersom vi hade på förmiddagen stått och tränat mycket teknik med de som behövde.
Ah, okay, okay.
Ja,
okej.
Okay. Men sen var det ju spel på eftermiddagen då, där jag var med på banan och såg hur de spelade och det var bra spelare jag plockade fram.
Okej, okay, okej. Okay. Så ibland var det teknikträning på förmiddagen också?
Absolut.
Ja, lite varje.
Okay. I den mån som det behövdes då, du vet.
Ja, jag fattar. Percy, har du någonsin varit sugen på att testa på att jobba i andra miljöer? Än liksom i Salk eller i Sverige,
nej.
Utomlands eller sådär?
Jo, jag har blivit tillfrågad då, bland annat med Nick Bolitaire.
Okej. Okay.
Han, när jag reste med Edberg, då träffade jag honom i Amerika.
Okay.
Så frågade han om inte jag ville komma med i hans tränarteam.
Ja.
För han åkte runt hela världen med sitt team.
Ja, just det. Ja,
frågade han om inte jag ville säga nej, och tack. För jag ville inte då, för frun och barn, jag ville inte resa.
Nej. Men du måste ha fått en del frågor.
Jo, jag hade många. Och i Tyskland hade jag förfrågningar också. Okay. Men jag sa nej till alla.
Okej.
Ja, nej, jag ville vara och i Sverige här. Malmö. Ja. Norrköping. Ja. Östersund.
Östersund också, ja.
Nej då, så att jag har fått förfrågningar om inte jag vill bli chefstränare. Och chefstränare i respektive hallar som jag då skulle få den uppgiften, ja, vill jag inte ha. För du vet, då har du mycket du måste organisera.
Precis.
Du måste bestämma vilka tränare ska vi anställa. Då får du ha mera ansvar. Ja. Som jag inte var intresserad av att gräva i det så, utan jag ville ha individuella spelare
och
plocka fram. Så att,
just det. Jag med. Men när den perioden du reste lite där då, ett år eller 9 månader, då kom du runt lite grann till tävlingar och fick se en del.
Absolut.
Ja, skoj.
Nej då, så att... Nej, då hade man som sagt från jag var 18 år till jag blev 19 år till 25. Det var 7 år som jag reste runt jävla tävlingar. Och på den tiden var det ju inga pengar.
Nej, exakt. Det är annorlunda nu.
I Tyskland var det jävla modernt och populärt. Där fick man rätt ökur. Man gick till kvartsfinal eller semifinal. Det var populärt med gökur på Tyskland. Jag hade en jävla massa gökur när jag åkte omkring där.
Otroligt. Du, jag ska ställa lite här mot slutet. Jag ska ställa lite frågor som jag ställer till de flesta gästerna jag är med. Har du haft eller har någon förebild eller mentor som du sett upp mycket till genom åren själv?
Nej.
Eller som du inspirerats av när du gick över och blev tränare eller sådär?
Bland annat den där Bill Luffler.
Okej.
Okay. Den tycker jag om, och på det viset som han anlog den här grundtermerna i tennis.
Okej.
Okay. För det var ju inga färdiga spelare 18, 19, 20 års åldern.
Nej.
Utan det var ju sådana som var 13, 14, 15, 16.
Ja.
Det var ju sådana som han reste runt i Sverige.
Okej.
Ja, och då blev jag imponerad av honom på det viset som han gick till väga.
Just det.
Så att där snappade jag upp mycket av hans tillvägagångssätt, du vet. Alltså.
Hur kunde det, ge något exempel, vad kunde det vara till exempel, hur han gjorde?
Han krånglade inte till det hela, du vet. Alltså, att slå en fåran, du vet, så kan du se den spelaren. Vad tycker den spelaren om författning?
Ja, just det.
Tycker den om istenfattning, eller vill den ha som Nadal lite grann mera över till västenfattning? Ja. Lite grann. Så att där fick man ju hela tiden bara se och suga ut det bästa som passade den spelaren.
Ja, det är bra ju.
Ja.
Jag är med.
Så att...
Ja, men okej. Okay. Jag är med.
Och Kent Karlsson då, när han var som bäst, du vet. Så han slog på den.
Han hade mycket spin på bollen.
Ja. När han anlade, du vet, såg man ju den sidan på racketen. inte den sidan.
Ja, han red runt där. Det är det som är härligt med tennis, att alla har sin olika...
Absolut. Det var ju tur att inte han frågade, eller pappan frågade mig, och det var inte tal.
Nej.
Pappan hade Kent i sitt revir.
Okay.
Han släppte aldrig någon annan som fick säga någonting till Kent.
Okej. Ja.
Och jag var glad för det, för att jag hade inte kunnat gjort någonting med den där jävla vingelputten.
Vilken skulle du säga är svensk tennis största styrka?
Förut var det ju då att alla jobbade på samma mål.
Mm.
Det var inte att de var egoister, att den ena han tittade snett för att den andra kompisen eller träningspartner gjorde framsteg. Så, utan alla gladde sig åt framgångarna vi hade förr.
Jag jobbade tillsammans.
Ja, vi jobbade tillsammans på banan.
Ja.
Och där de här Jonte och Martin Bohm då, som var team Cartella eller Siab.
Mm.
Ja, det var väl Jonte det.
Ja, det är möjligt.
Ja, ja, men i alla fall, där plockades det fram jävla bra tränare.
Ja.
Som handplockade då där de gillade att vara tillsammans även vid sidan om banan.
Precis, precis.
Ja,
det är en styrka.
Vad som helst var en jävla styrka att alla jobbade för samma mål.
Ja, precis, precis, precis.
Det var jävla, inget och även på banan. Det var inget egotrippande där när den ena skulle få stå ensam en kvart 20 minuter för att få träna på vissa grejer.
Nej.
Ja, de andra två på den andra sidan, de hjälpte den där killen.
Ja, just det, precis, precis. Sätt upp den där igen. Ja, det är intressant det där. Jag ska...
Men då är det inte så, du vet. Om vi är jävla egoister, du vet. Alltså då.
Samtidigt så behöver man ju vara lite ego, eller?
Ja, absolut.
Så det är ju en balans alltså, att
det finns, det... finns inte någon som inte... Du tar Zlatan, du tar Björn, du tar Stenmark. Alla de där som blir bra, de har ju innerst inne, de är egotrippade.
Ja.
Men sen kan man ju ha det på ett fint sätt.
På olika sätt, ja, exakt, exakt. Om man vänder på frågan då, vad är svensk tennis största svaghet?
Ja, det är att vi har slutat att försöka få ihop med något företag som lägger de 5-10 miljonerna för att bilda ett team, du vet.
Ja.
För att åka ut och vara som en sån grej som förr i tiden, du vet. Alltså.
Mm. Du tror på team fortfarande?
Jag tror på team fortfarande. Alltså.
Ja,
om de kan hitta... De här killarna som är 17, 18, 19 år.
Ja.
Fan, de har inte råd att vara ute.
Nej, det är dyrt.
Det är så jävla dyrt. Och man tycker synd om dem. De säger till mig då, jag ska till Lissabon på söndag och så vidare. Och kvala till en future. Ja, hur länge blir du borta där alltså? Ja, det är den veckan alltså. Ja, fan, du ska inte åka ner till Lissabon en vecka. Det är ju kasta pengar i rännsten alltså.
Ja, det håller jag med om.
Ja. Förr var det ju såna där 4 veckor.
Ja, just det.
Satellittävlingar kallades precis. Det för. Då måste man spela 4 tävlingar. Och
allihopa.
Sen var det 5:e veckan. Då hade de som samlat in poäng, de gick till slutspel.
Ja, ja.
Var det förr.
Men när du jobbade med spelarna då, upp till de var där 18-19 någonstans, åkte du med dem på alla matcherna under de här åren?
Nej.
Eller,
nej.
Matcherna spelade de själv?
Ja, det fick de spela själv.
Okej, okay, okej. Okay. Ja.
Nej, jag hade inte tid. Jag var ju här stationerad här.
Ja, och jobbade med andra spelare.
Ja, men jobbade med andra spelare när de var borta och så vidare.
Så du var anställd av Salk då, eller?
Ja.
Okej.
Okay. Hade månadslön och var chefstränare som jag blev.
Okej.
Okay. När jag slutade med Edberg. Mm. Ja, jag tror det var i samma veva någonting.
Okej. Okay. Tror du generellt
det? Nej, jag slutade som chefstränare när jag tog över... för att resa med Edberg de 9 månaderna.
Och sen kom du tillbaka hit igen? Sen,
ja, som freelancer.
Okay.
Inte som chefstränare.
Då jobbar du bara med vissa spelare?
Jag hade olika spelare som jag tog hit ifrån landsorten och vissa ställen.
Okej, okay, okej. Okay. Intressant. Men då fick du aldrig se hur de spelade match egentligen?
Nej, jag var aldrig med dem ute, du vet. Mm. Och se dem.
Nej, just det, just
spela.
Det.
Utan många gånger så var det, nej, Björns föräldrar, Rune och Margan, de var ju aldrig med. De var i Monte Carlo när Björn spelade där.
Ja,
då bodde de ju där, då såg de Björn, men de reste ju aldrig med Björn inte.
Nej, just det. Men då reste han själv, eller?
Va?
Reste han själv på tävlingar?
Nej, Berlin.
Okej.
Berlin där, som, och vi gick ju så långt i Davis Cup, du vet, varje år. omgångar. Hela tiden, ja. Första omgången i Davis Cup, sen var det 14 dagar, 3 veckor, så var det en ny Davis Cup-match.
Ja,
så
ja.
De tävlingarna däremellan, då var ju Berlin ledig.
Ja, ja, ja.
Så han åkte med Björn då eftersom han var Davis Cup-kapten.
Jag fattar.
Ja.
Okay.
Och så blev det Davis Cup som vann dem igen. Och sen så då reste Björn till 2-3 tävlingar och åkte Berlin med.
Ja, jag förstår.
Så att det var en fin lösning,
ja,
för Björns räkning att få en pappa med sig.
Ja, det var ju grymt ju.
För han var ju i alla fall 17, 18, 19 år.
Ja, just det.
Och behövde någon som styrde honom med mat och träning och...
Hur mycket tror du att... från när du var aktiv som coach då, som allra mest där, under alla de åren, jämfört med idag, tror du att har tennisen ändrats mycket under åren? Om man ser till hur du lärde ut tennis då, kontra hur det hade fungerat idag, tror du?
Ja, hur är du? Jag vet inte hur de här, för vi har i Sverige, vi har många bra instruktörer. Göteborg, Malmö och du har på olika ställen i Sverige. Vi har bra instruktörer.
Ja.
Så att jag är förvånad att inte vi får fram fler spelare.
Ja.
Som jag tycker de där bra gamla fina spelare som har gått över lite grann på ledartyp och tennis och hjälper till i klubbar och sånt där. Ja,
flera av dem du coachat är ju tränare idag.
Va?
Några av dem du coachat är ju tränare idag.
Ja, visst, absolut.
Ja.
Norman
till exempel, Högstedt.
Peter Lundgren hade Safin och Federer och Pimpin. Ja, alla de här har ju gått över till sånt jobb.
Ja, precis.
Så att,
men varför tror du inte vi får fram fler då? Vad tror du det beror på?
Det fattas ju pengar för den spelaren.
Ja.
Som den och den tränaren här i Sverige då. Att den har tid att resa antal månader, antal tid.
Mm.
Så måste det ju först ligga en fin summa pengar som ett företag lägger.
Ja.
Så att den tränaren ser att han kan ge sig iväg från sin familj och kanske sitt privata civiljobb.
Okay. Ja.
För att det bör vara en tränare mer. Som Ymer-killarna, de har ju ingenting.
Nej. Vad tänker du kring det?
Va?
Vad tänker du kring det?
Ja, det är ju katastrof alltså då. Ja. Och jag har frågat speciellt Mikael, han tjänar ju lite grann pengar. Så jag har frågat i alla fall, hur kommer det sig att inte, när han står och tränar här på dagarna, så är det någon kompis som sitter på bänken på banan. Som har kommit dit och så vidare. Och jag har hört att han i sin uppfostran hela vägen så har han lärt sig att vara omtänksam om pengar.
Ja.
Det ska inte slösas och det ska inte vara så, har jag hört.
Ja.
Att det ska inte, och jag menar, tränare kostar ju.
Ja, så är det ju, absolut. Ja, men det är också en investering i sin
tennis. Visst, ja, visst, men det, så tänker inte de där två bröderna.
Nej.
De tänker bara att vi har inte råd. Alltså då. Men istället för att skaffa en fin, bra tränare så lyfter de sig.
Så kommer du tjäna ännu mer sen.
Ja, visst, tjänar de ännu mera pengar.
Mm.
Men så tänker inte de.
Nej, jag förstår.
I dagens läge. Så att de är amatörer som spelare.
Ja.
De är inga proffs, de där killarna.
Det är ganska ovanligt på topp 100 att inte ha någon coach med sig, tror jag.
Nej, ja, visst är det det.
På lägre nivåer förstår ju, där är det ju dyrt,
ja,
och man tjänar
absolut,
inte pengar.
Ja.
Så här.
Men när man kliver in i till att de ska börja på kliva på rankingen och tjäna pengarna där. Det är så långt tänker de inte framöver, utan det är för stunden och tycker att det är fan flygbiljett och hotellrum. Och sen ska han ha lön också.
Ja, det är ju en utgift, men får ju igen det om man blir lite bättre bara.
Absolut.
Av det.
Ja.
Per, 22 frågor kvar här. En film eller bok som du hämtat inspiration ifrån genom åren. Har du någon rekommendation där? Har du läst mycket böcker eller sett mycket på film?
Nej. Jag har ju blivit tillfrågad av 1, 2, 3 bokförlag som har ringt till mig flera år tillbaka.
Ja.
Hörru, vi skulle vilja skriva en bok om dig och hela din tid.
Ja.
Ja, så jag tänkte alltså då, fan, Jonte Sjögren har skrivit och Gunnarsson har skrivit och den och den. Så tänkte, vad fan, vad har jag att berätta som folk pengar och köper en bok alltså då?
Så du har aldrig varit sugen på det?
Nej, jag har sagt nej. Jag har inte sagt nej.
Okay.
Nej, men jag sa nej, jag får fundera på det och tänka efter, vad har jag att berätta? Jag har mycket att berätta.
Ja.
Jävla massa under min speltid och sen så efteråt när jag, som sagt, jag gick över som tränare och så vidare. Ja. Och de spelarna. Men jag tänkte, men fan, det köper en bok för att persiska berätta så då.
Ja, så
jag har varit kritisk mot mig själv.
Ja, jag förstår.
Ja, och sen så då så har jag ju läst mycket såna där böcker, McEnroe och Connors, alla de där för att se vad de har att förtälla.
Ja.
Men det är bara att man har skvalat.
Ja, precis.
Man har gått vissa.
Ja. Men tror du att det kommer bli av eller? En bok om dig?
Nej, det tror jag inte. Jag knoppar snart. Att jag
hinner. Nej, det tror jag inte, men... Jag tror att det hade kunnat finnas intresse för det.
Många i min bekantskapskrets som säger, jo då, det kommer bli sådana som vi kommer att köpa, så säger de.
Just det.
Ja,
vi får se, Pashi. Ja. Jag kanske frågar dig snart också.
Då hade de 2, 3 bokförlagen, de hade redan skakat fram spökskrivare.
Ja, det var så också?
Ja. Okay. Ja, de hade redan skakat fram.
Ja. Se till att det är en bra bara. Så att det blir välgjort.
Ja, absolut. Jag känner ju ända sedan juniortiden, Jonas Arnesen.
Ja, precis.
Ja, men och då min son, som också känner honom väl.
Ja.
Hade slängt fram frågan. Jonas, kan inte du vara spökskrivare och sen så skriva en bok? Nej, Jonas, det tar för lång tid, hade Jonas sagt.
Ja.
För att gräva i så långt tillbaka.
Det måste ta oändligt mycket tid att göra researchen där.
Absolut. För att det ska bli ordentligt, du vet. Det tar tid det där.
Ja. Men det hade varit... Nej, men du har mycket att berätta. Det förstår jag. Vad skulle du säga när du ser tillbaka på liksom din karriär så här, är det något minne som sticker ut som du liksom tycker att det här var extra stort eller extra roligt så där?
Jag blev ju mera under min karriär där, så blev jag mer dubbelspelare.
Ja.
Ungefär som många andra här, vet du, Ove Bengtsson, många. Jag blev mer dubbelspelare på grund av, som jag förstod då, att jag hade inte den skallen, du vet.
Nej, jag förstår.
Jag ensam. Jag spelade på Roland Garros på Centercourten där för många, många år sedan.
Ah.
Kom in på en fotbollsplan alltså då. Och så mycket folk alltså då. Jag tänkte, satte jag på mig en blöja eller gjorde jag det? Nej. Men dubbel, där blev jag uttagen i lag då, när det föll sig så rätt.
Ja.
Ledde med kanske 2-0, så skulle då singelspelarna få vila. Så,
ja. Vi
kommer att vinna ändå. Så. Ja. Vi sätter in Persi i dubbel och så vidare. Så jag var bättre i dubbel än i singel.
Och av din coachkarriär då, var det någon period som du tyckte var extra roligt?
Det var med Björn och Stefan.
Ja, det var så.
Ja. Mm. När man kunde få fram 2 sådana spelare att bli etta.
Det är stort.
Och så Magnus Norman 2.
Ja.
Han var nära att bli etta han också.
Ja, det var på målsnöret där. Mm.
Där hade jag honom då ifrån Filipstad.
Ja.
Hela vägen. Och där frågade jag förra sommaren föräldrarna, vi satt på hedersläktaren i Båstad, och sa, vad hade hänt, hörru du? Sa till morsan, du ringer ner till mig eller kontaktar mig i Stockholm och säger, jag hade ju träningsläger för småungar. Johan Sjögren, Jontes grabb,
ja,
och många andra bra tränare.
Ja.
Ja, juniorträning i Båstad.
Ja.
Då ringer hon ner till mig och sa att jag har en grabb här i Filipstad och han vinner alla tävlingar här runt om i Filipstad. Alla, och han slår dem som är 12-13 år och så vidare. Ja, och då så sa jag, jag har bara de som är från 12 till 13 år.
Ja.
Ja, men han var 10-11.
Okej.
Okay. Ja, och då så, och han är bra, alltså, sa morsan då. Hon skickade ner massa tidningsurklipp och allting och så vidare. Ja, och sen så blev det att jag fick ett återbud i den gruppen. Och så tänkte jag, fan det, ska jag ringa till morsan där och säga att han kan få komma ner. För jag tyckte synd om de andra i gruppen, som kanske var 9 stycken.
Ja.
Att, vad fan, har vi en sån där jävel som går omkring med nappen i munnen alltså då. Och så ska vara med i gruppen. Men den där jäveln alltså då, han spelade så jävla bra. Och han spelade ju bandy, du vet.
Ja, det vet jag.
Ja. Ja, så att han rörde sig så jävla bra på banan. Och
så du blev imponerad då?
Jag blev imponerad av att han kunde hålla den i spel.
Ja, ja.
Ja, så han fick komma med.
Okej. Okay.
Och låt oss säga att jag hade sagt nej till morsan.
Ja.
Så att han inte hade fått kommit ner och startat sin lilla tenniskarriär.
Utan, ja, det är små beslut, små händelser längs ja, vägen visst, som kan alltså leda då. Till...
Då hade han stannat kvar i Filipstad och kanske spelat mer och mer bandy.
Ja, man vet aldrig.
För att, nej. Mm.
Hur ofta kom de hit då? När de, för de bodde väl i Filipstad fortfarande då?
Ja, det var kanske varannan vecka eller någonting.
Någon dag då? Eller?
Ja, en hel dag.
Okej, okay, okej, okay, okej.
Okay. Och det kunde ha varit 2 dagar.
Ja, just det.
Mm.
Just det. Och sen jobbade de vidare i sin hemmaklubb.
Ja, sen så då fick de då... Och som de visste, Bengt Edberg, han var ju med.
Ja.
Så han hörde och visste, det här ska de träna på i
ja.
Växjö.
Ja, okej, så det ja. Fanns en dialog där.
Det här måste de träna på. De får inte röra eller ändra på den tekniken.
Men du pratade med tränarna där då?
Nej, med föräldrarna.
Okej, okay, okej. Okay. Så ja. Föräldrarna var involverade på
ja,
det sättet?
Ja, de var involverade då. Leif Norman, pappan, han var involverad. Han visste att nu ska jag tala om för de tränarna att så här ska Norman träna. Så här ska han jobba på.
Okej.
Okay. Så att...
Ja, det är bra samarbete.
Ja.
Sista frågan här nu, Percy. Jag brukar fråga alla i slutet om de vill rekommendera någonting. Vad som helst. Har du något du skulle vilja rekommendera?
Nej, det är...
Vad som helst i livet.
Du tänkte inom tennisen eller?
Nej, det behöver inte vara tennis heller. Det nej, kan nej. Vara någon...
Nej, jag är glad att jag fortfarande är med den åldern jag har kommit upp i. För 3 år sedan,
ja.
Då var jag över på andra sidan.
Ja, det då, var tufft då.
Ja, då var jag så jävla dålig tack vare min fru. Mm. Så att åkte in och ut in på 3-4 sjukhus olika gånger och så hem. De vet vi vet inte vad det är. Vi vet inte. Ja, det ser ju som jag. Titta så jag slog sönder mig många gånger.
Ja, från att du har ramlat.
Ja, utav att jag ramlat. Och de här grejerna.
Ja.
Det var jag ramlade så att skinnet du vet. Det ja. Låg som taxöron, så jag såg i den rosa muskeln på ställena.
Aj, aj, aj.
Ja, så att jag var så jävla dålig tack vare min fru.
Mm.
För jag var ju hennes sjuksköterska hemma också.
Ja, jag har läst detta i andra artiklar.
För att hemtjänsten är katastrof då. I alla fall de som jag och vi hade hemma. Så jag fick 5-6 gånger dygnet som min fru hade besök. Och då åkte jag hit ner mellan och så efter 2 timmar skulle de komma tillbaka. Då åkte jag hit bara för att komma ifrån en stund.
Ja, det är stressigt.
Frugan somnade och låg och sov och sen jag kom hem och så såg jag hur de behandlade henne. Så det blev stressigt och oro för mig.
Ja, ja.
Inombords att jag mådde så jävla dåligt alltså då, ja. Att jag trodde, och jag bad till högre makter alltså då, fan, jag får inte dö före min fru, tänkte jag. Hela tiden alltså då. Ja. Jag måste få se henne, för hon var på väg ner hela tiden. Och då tänkte jag, nej, fan, jag får inte dö före henne. Och till slut så vände det lite grann av någon anledning.
Vad tror du var anledningen till att det blev bättre sen?
Ja, lite grann blev det ju att jag precis som hade en inre tro, du vet.
Mm. Mm.
Som jag kände att kämpa då och så vidare.
Ja.
Ja.
Det är otroligt skönt ju.
Tillkalla högre makter.
Ja.
För att du behöver ha hjälp.
Och idag mår du bra?
Ja, idag mår jag bra.
Ja, det är fantastiskt, ja. Ju.
Och tack vare att då, efter det att när min fru gick bort. Det var precis som ett sten som föll ifrån mitt hjärta. Alltså då.
Mm.
Då kunde jag få lägenhet här. Ja. Sälja mitt hus.
Ja.
Kunna gå och träffa folk igen och börja om lite grann.
Ja, ja.
Med att stimulera skallen med att prata med folk varje dag. Så att skallen får vara med.
Det är ju fantastiskt att du är så, att du hänger här i Salk så mycket fortfarande.
Ja,
och att är så insatt i tennisen,
ja,
än idag. Det är ju,
Ja, jag är glad när de, och även Salk som vill att jag ska titta på när de har sina eftermiddagsträningar.
Ja.
Men tränarna är för dåliga.
Ja.
Ja, när jag ser på det viset som eleverna spelar då tekniskt sett.
Ja.
Så tänkte jag, vad fan. De står där vid singelstolpen, du vet, och slår iväg bollen. Och så. Rör på fötterna, spring!
Ja, det finns olika nivåer på tränare, och ja, jag tror att utbildningen är ju någonting som för Tennisförbundet har jobbat med. Att
ja, de har ju kommit tillbaka till det och börjat jobba med, men för kanske en 4-5 år sedan. Det var ju katastrof. Alltså.
Det kommer nog ta ett tag innan vi har höjt nivån,
ja,
generellt sett.
Absolut,
men förhoppningsvis
absolut.
Ser vi på rätt väg i alla fall.
Jag hoppas att en sån här kille som Leo... bryter ljudvallen lite grann och kommer in nu i höst i Davis Cup-laget.
Mm, mm. Ja,
även om han var nummer 5 förra Davis Cup-matchen i Kungliga.
Ja.
Men att han kommer in som nummer 4 nu.
Ja, ja.
Så att han får vara med och börja på att göra sin karriär. För att han har potential, killen.
Ja, det har han.
Ja.
Han är intressant, och det vore ju fantastiskt för uppmärksamheten för svensk tennis.
Ja, visst,
om han
absolut.
Skulle breaka igenom där. Persie, jag får väl passa på att tacka för att du tog dig tid till det här. Och för allt du gjort för svensk tennis genom
tackar.
Åren.
Ja, tackar.
Jättetrevligt att prata med dig.
Tackar. Jo, jag fick väl ut lite igen, så får du sova och klippa och ta bort.
Nej, sovra och klippa vill vi inte göra när vi har fått chansen att få sitta ner med Percy Rosberg. En stor ära för mig och en stor ära för podden att få vara med Percy, en av våra allra, allra största coacher inom svensk tennis någonsin. Alltså bara de här namnen som han berättar om i samtalet. Björn Borg, Stefan Edberg, Norman, Pimpi med flera. Ja, det är gåshud, helt klart. Och kul också att Percy var så öppen med sina tankar kring dagens tennis och hur det ser ut i en del ute i tennislandet idag. Så det tyckte jag var roligt. Tack så mycket för att ni lyssnade på det här avsnittet, och som vanligt, ett nytt avsnitt kommer strax igen. Det är bara rulla vidare, Linus på Baslinjens podcast. Häng med! Och om ni har för mycket fritid nu under sommaren, finns mängder av avsnitt i biblioteket. Det är bara att scrolla tillbaka och lyssna i kapp om ni har missat något.